Nu spelar
och
jag in.
Spelar jag in också. Bra. Då är vi igång. Om det är någon som hör någon ljudskillnad, någon så här ljudnörd, så är det för att vi testar ett annat inspelningsprogram som heter Ferrite. Vet inte hur det talas. Och det hänger ihop med varför den podden kommer på onsdag eftermiddag och inte lördag morgon som vanligt. Karin, har du lust att dra en snabb sammanfattning av hela det här?
Ja, jag vet inte, men vi spelade först in podden fredag kväll. La vi våra sista skälvande arbetstimmar innan vårat sportlov på att spela in podd.
Ja.
Och vi gjorde det via länk och vi gjorde det via ett system som vi har använt i typ 100 avsnitt.
Mm.
Och helt plötsligt så bara, nej, fungerade inte det inspelningssättet just då för mig. Och så tänkte vi att ja, men det kan ju hända. Vi gör om det och gör om det lördag morgon. Och då fungerar det inte för dig.
Nej, precis. Och där någonstans gav vi upp försöken med inspelning. Och så testade vi istället, så här, vad kan man göra för att rädda det, fixa det här. Men vi tycker på den tekniska detaljen, utan man kan bara någonstans nöja sig vid att så här, har man någon viktig inspelning på gång så borde man inte använda röstmemo-appen på iPhone, för den fungerar inte tillräckligt bra just nu.
Det är någonting med en uppdatering,
det är någon grej där som gör att ibland då och då så blir ljudfiler korrupta i hur det paketeras. Ljudet finns oftast kvar där, men det går inte att spela upp på den egna enheten eller på andra enheter. Jag satte min bror som är någon superprogrammerare tönt, så på att fixa det här. Och han kunde få fram ungefär en kvart av det djuret. Men liksom resten har gått sönder någonstans i det. Ja. Så det är ett hett tips. Behöver man spela in något viktigt, då får man byta verktyg. Då finns ett gäng andra alternativ. Bland annat Ferrite som är gratis att spela in upp i mot en timme. Så det testar vi idag och så ser vi vad som händer. Och Karin, nu kör vi det här samtalet för tredje gången i rad. Som jag frågar dig, hur är läget då? Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Ja, och hur är läget? Jo, läget är bra. Och det var ju nämligen så att nu är vi ju inne i någon slags sportlovsmode. Men jag gick ju på sportlov i en sån här helt underbar känsla. För vi hade invigning på vårt skolbibliotek. Just det, precis. Exakt, det var det som du berättade om. Och där berättade du för mig om det för en vecka sedan. Jag trodde att du var med i podden, men det var det inte. Du har invigt ett skolbibliotek. Har du inte haft ett skolbibliotek förut? Jo, det måste ni ha haft.
Jo, vi har absolut haft ett skolbibliotek förut. Och vi har nog åtminstone, om inte Sveriges bästa, fräckaste och finaste skolbibliotek, så har vi åtminstone Västsveriges finaste skolbibliotek. Och om inte bästa skolbibliotek. Alltså,
det där är en ganska hög tall order, som man på svenska säger man kanske säger. Det är ganska högt pris, kanske man ska säga. Alltså, vad baserar du det påståendet på? Det finns ju gäng skolbibliotekarier runt omkring i Sverige och Västsverige som knyter nävarna och säger nja.
Ja, men vårat ligger ju då, alltså, vi har ju en aula då från 1870-talet som är i sitt originalskick. Och på läktarna där så har vi numera inrett ett skolbibliotek som är, alltså det påminner inte alls lite om Harry Potters skolbibliotek i filmerna om Harry Potter.
Så att det är lite Oxford, det är lite så här gammalt trä, det är så här lite murrigt, det är lite.
Ja, men det är som ett skolbibliotek ska vara, tänker jag. Och det är ju oerhört uppdaterat med, och det är ju liksom skapat väldigt mycket med eleverna. Så att skolbibliotekarierna är ju oerhört på tårna och liksom samarbetar med elever och har mycket bokcirklar och mycket saker, så att det ska kännas aktuellt och intressant för eleverna, inte bara det här nya med källkritik och hela den och sökning av källor, utan faktiskt också vanlig skönlitteratur. Och det vi hade invigning på i fredags, det var ju liksom inte det var en helt ny avdelning i biblioteket som är en så kallad världslitteraturavdelning.
Okej.
Okay. Och det är inte mindre, det är en satsning som vi har gjort, för vi har ett pågående, liksom en pågående satsning på ämnet svenska som andraspråk på Schillers gymnasiet. Mm. Vi har inte så länge haft liksom hela klasser så, eller hela grupper som har läst svenska som andraspråk på skolan, utan det var ganska nytt på gymnasieskolan för våran del. Alltså man har gått till grannskolor och läst och så, men så med takt med tiden så har ju vi även fått utveckla det. Så det är inte så himla många år sedan. Nej. Även om det har funnits som ämne väldigt länge. Och i och med att vi har fått det på skolan så har man bestämt sig för att göra en satsning med då en ganska stor summa pengar. Och då har de lärarna som arbetar i svenska som andraspråk tillsammans med skolbiblioteket bestämt sig för att köpa in litteratur som är skriven i original på alla de språk som elever på Schillers gymnasiet talar som modersmål.
Mm-hmm. Så om jag förstår detta, alltså, ni har liksom elever som pratar ett visst antal språk. Då har ni hittat liksom böcker från de språken, som, eller från de språkmiljöerna då, som är översatta till svenska. Och så är det de böckerna som ni har köpt in till det biblioteket då.
Absolut, så är det.
Du berättade för mig häromdagen att det är någon sorts stipendie liksom finansierat. Det är inte liksom ordinarie pengar, utan det är extra pengar. Nej. Som har kommit till. Jag kan inte förklara det, det är bara som man fattar ingen. För annars kan man tänka sig, jaha, vilka pengar är det lärare? Så jag känner, du vet.
Nej.
Kommer någon jävla mattelärare och gnäller liksom. Ja.
Nej. Det här är pengar som man har sökt för att utveckla ämnet svenska som andraspråk. Mm-hmm. Och någonting som man också, man har ju lagt ganska mycket liksom tid och kraft för att finansiera det här projektet. Eller för att som hitta finansiärer för det här projektet. Just men det som är så fascinerande är ju då att vi har liksom fått 400 böcker på 38, som är skrivna på 38 olika originalspråk. Och allt det är ju tanken med det. Alltså, de böckerna är ju översatta till svenska, men det handlar ju om att öka förståelsen från den. Alltså, böcker är ju att resa, böcker är ju att uppleva nya kulturer, och den merparten av den litteratur vi läser är ju västerländsk och amerikansk eller svensk. Vi läser ju väldigt lite litteratur från andra språk, samtidigt som vi lever i ett mångkulturellt samhälle.
Men för att fråga, är målgruppen här svenska som andraspråk elever, eller är det att det är liksom svenska som har det som modersmål, de eleverna som ska läsa de här böckerna? Jag har inget riktigt med på den grejen.
Nej, det är både och faktiskt. Alltså i svenska som andraspråk så handlar det om att stärka den kulturella språkliga identiteten. Och det finns ett väldigt stort värde, och det finns forskning på det. Att finns det liksom böcker som är översatta från elevernas då ursprungsspråk till det nya språket, så stärker det dem i sin språkliga identitet. På ett, liksom, alltså det och jag kan inte detta nu. Men
man kan liksom ta med sig en bok som man har läst liksom förut, som är från ens egen språkkultur eller någonstans, och så bara säger, hallå, du borde läsa den här boken, den här är svinbra liksom.
Ja, men,
så det är den grejen, man kan sprida sin egen. Ja, men jag fattar.
Precis så, men också att man kan läsa sitt språk på det nya språket. Det finns ett värde i det också, liksom, att sammanlänka språkkulturer och sådär. Och jag vet ju, på invigningen då så var det ju en kille från, han är född och uppvuxen i Syrien. Han hittade liksom en sånt där standardverk i syriska skolan, hittade han nu då i vårt skolbibliotek. Och det gör ju någonting som han då kunde ge till sina klasskamrater och säga, kolla här, det här skulle alla elever läsa i Sverige, eller i Syrien, inte alla elever i Sverige, men när jag gick i skolan i Syrien så läste vi den här, den är skitbra liksom. Så.
Det verkar ju supergod.
Ja, men jag tycker bara sån här intressant fakta, så här, om du tänker språket thai är ju ändå thai, vi har ändå en ganska, vi har en hel del thailändsspråkiga människor i Sverige. Vet du hur många böcker som är översatta från thailändska till svenska?
Jag vet helt ärligt att det inte är detta. Du berättade för mig den andra gången vi spelade in det här avsnittet, men jag har redan hunnit glömma bort det, för jag är så totalt inne på liksom sportlåsmord. Men typ 4 vill jag minnas, kanske något sånt, kanske.
Nej, det finns bara en enda bok
översatt. Det är en enda bok som är översatt från thai till svenska.
Ja. Och det säger ju ganska mycket om hur västerländskt kultiverade vi är i det här landet. Och hur
det säger svårt... mer om liksom hur marknaden styr jo. Kulturen på något sätt.
Jo, jo.
För det, är väl liksom, det är väl en business deal i det någonstans. Man räknar med att det finns inte större intresse liksom rent kommersiellt för thailändsk litteratur än så. För att det enda som driver det är marknadskrafter. Jag funderar på det många gånger. Så här, om man vill liksom gå till en bokaffär och köpa böcker som inte är deckare eller du vet, de senaste mest populära och så, då är det ganska svårt att hitta bra bokaffärer där man kan köpa liksom, du vet, man vill läsa gamla böcker som har funnits länge. Liksom, så.
Ja, men precis. Det är ganska svårt att hitta. Ja, och då får man ju gå till webbhallarna och sånt där, eller webbshopper och sånt, men här har ju våra bibliotekarier har ju fått åka runt i hela Sverige. De har ju fått liksom ringa antikvariat och rota hos privatpersoner och bråkat med våran förvaltning som vill ha upphandlingsavtal. Du kan ju tänka dig att vi vill ha ett upphandlingsavtal för att köpa den här. Ja, fast det finns bara ett exemplar att köpa och den finns här. Vi kan liksom inte hålla på.
Nej, det, ett det måste finnas gråzoner där, även om det är jätteviktigt att det finns regler sånt naturligtvis, så behöver man också liksom kompromissa med det. Men du säger någonting i den där sista meningen där som jag tror är ganska intressant, som jag kanske inte sätter fingret på vad det är som gör er skolbibliotek annorlunda. Nämligen era skolbibliotekarier pratar om, som är flera stycken. Liksom.
Mm.
Jag tänker att de flesta skolorna i Sverige har inte skolbibliotekarier alls. Det har inte varit en skolbibliotekarie i min skolas bibliotek på 7-8 år kanske.
Nej.
Där har du liksom kvalitetsskillnaden, tror jag. Alltså det är jättefint när ni gör den här satsningen, absolut. Kudos to you. Men jag tror att någonstans, om man ska prata vad det är som är kvalitetsskillnaden, så kanske det är där det ligger. Eller så.
Ja,
och vi har... kommer sen här flera bibliotekarier, kan inte du förklara det?
Ja, det vet jag. Alltså, jag har ju alltid haft en skolbibliotekarie med mig i takt med att skolan har växt och skolbiblioteket har fått en liksom blivit hjärtat av skolan, så har ju också behovet av flera skolbibliotekarier ökat och skolan ser ju ett stort värde i att ha två, liksom att kunna serva eleven alltså på det. Vi har dessutom en vi har tre personer anställda i biblioteket. För vi har en biblioteksassistent också, men det handlar ju biblioteket
men
gör ju
tre personer på hur många elever liksom, om man ska räkna matematiskt.
På 1100 kanske.
Ja, precis. Men liksom du jobbar vi har 250 snarare 300 elever typ. Och vi hade bibliotekarie en dag i veckan om du tänker. Så om du multiplicerar det med 5, då skulle det vara liksom en person som servade motsvarande 1500. Nej, det är inte alls. Ja, men typ 1250 så, själv. Men den personen, hon var liksom där någonstans. Men då var hon ändå på flera olika skolor och åkte runt. Det var kanske något sånt. Typ 1000 elever som hon jobbade med liksom själv. Det är ganska märkligt att man kan prioritera så annorlunda på det sättet. Vi har ju en skollag som säger att så här... Det ska finnas skolbibliotek på alla skolor. Så. Och det är nytt sedan 2010. Det fanns inte förut. Och då finns det ingen definition av vad ett skolbibliotek är. Det kan vara en Harry Potter-miljön med liksom en massa böcker på olika språk. Eller så kan det vara ett förråd med bokhyllor. Liksom.
Ja, men jag kan tycka att det är väldigt märkligt. För att ett skolbibliotek är ju inte ett förråd eller en hylla med böcker. Utan ett skolbibliotek är, alltså bibliotekarien är väl ändå biblioteket, det här att någon som köper in, någon som har koll.
Det är absolut inga krav på att det måste vara bemannat för att gilla som skolbibliotek i lagens mening.
Nej, men det är ju det som är så konstigt, kände jag just. För att jag menar att alltså ett skolbibliotek, för att det ska vara värt namnet, så ska du ju kunna hitta. Det måste ju hela tiden uppdateras, utrensas, räknas in böcker. Det måste ju liksom någon som håller koll. Vi våra skolbibliotek håller ju också koll på våran kurslitteratur. Det är en otrolig administrativ börda som har fallit från lärarnas axlar att hålla reda på kurslitteratur och sånt. Det håller ju inte vi på med, utan det är ju biblioteket som har ordning på allt liksom, och det lån och kravbrev och allt sånt sköts ju av biblioteket, vilket liksom gör, och det vet jag, det var ju inte så när jag började på skolan, men det är ju så idag, och det är ju fullständigt självklart att inte lärare ska hålla på med sånt, och dessutom blir det ju ett sånt naturligt samarbetsområde. Vi ska ju läsa mycket litteratur, det vet vi, men vad ska vi läsa? Det är ju oerhört liksom värdefullt att kunna prata med bibliotekarien om att göra olika liksom bra läspaket för klasser och anpassa till kursplanen.
Just det, just det. Jag läser på lite om det faktiskt. Det är fördelen med att ha flera inspelningar på samma ämne. Jag läser på lite om det. I Sveriges 290 kommuner så är det 40 stycken som har någon sorts skolbibliotekscentral. Som kan hjälpa till med precis det du beskriver. Liksom, som kan hjälpa till på central nivå med alla skolor. Så här, vi håller på och läser om det här. Och så kan du beställa det. Så kan man få liksom en låda med böcker om det området. Som är så här, varsågod, läs det här. Och så, för att backa upp och för att säkra kvaliteten. Och framförallt en likvärdig kvalitet i alla skolbibliotek. Och det tror jag är super, super viktigt.
Mm.
Jag tror det är jättevärdefullt att man har det som komplement till de biblioteken man har. För jag menar, i realiteten så är det så, har du en skola med 200-250 elever så kommer du inte ha samma resurser att köpa in liksom fullständiga liksom kataloger för alla, varenda skola, och det behöver egentligen inte riktigt finnas om man ska tänka så. Alltså man skulle kunna liksom så här, samarbeta, dela lite med varandra och jobba med varandra, men då måste det finnas en central administration runt det som får kosta pengar. Och jag tror att det är skillnaden från olika huvudmän hur mycket pengar man är beredd att lägga på kvaliteten av det. Eller så. Särskilt när det inte finns några särskilt, alltså så här, särskilt starka regler, i alla fall för liksom att man måste prioritera det. Även om det som du säger att det är självklart att liksom litteratur och lärande hänger ihop på ett ganska så här, tydligt sätt. Så man inte behöver vara något geni för att förstå det. Liksom.
Nej, men precis, och i en tid där vi läser allt mindre och där vuxna människor till, alltså föräldrar till barnen läser allt mindre, så är det ju naturligtvis så att skolbibliotek eller tillgång till litteratur spelar roll. Men de här centrala är ju fantastiska, men tänk ändå om du hade haft en person på din skola som ändå var länken mellan de här centrala och de här alltså en bibliotekscentral.
Jag saknar köpt i mig då. Så är det verkligen.
För att jag menar, det är ju ändå så, och vi får ju inte glömma bort det, att som lärare ska du ju göra väldigt mycket saker. Och det finns ju en svårighet i att hinna med allting, och att ha en person på plats och säga, kan du hjälpa mig att kirra det här? För att det är inte så. Så att det är löst bara. Jag säger bara, du vet, jag har den här tanken, och sen får jag det, bara ett mejl att nu har jag löst det. Det är skitsmidigt och ja, nej, det är väldigt bra. Men det, jag tror att det där är ju alltså, om vi går vidare från det här, alltså det finns ju liksom en olikvärdighet i, även om vi har en lag att vi ska ha skolbibliotek, så är inte det definierat vad är ett skolbibliotek.
Nej, och det skapar väldigt orättvisa förutsättningar för lärare att göra ett bra jobb. Alltså jag blir lite ledsen för dem som har motsvarande uppdrag som du har, fast som jobbar typ ett kvarter därifrån och som inte har samma förutsättningar liksom.
Ja, och det blir ju naturligtvis så att det blir olikvärdig undervisning. Och i veckan som gick då så kom ju det en rapport om det här återigen, att betygen inte är likvärdiga.
Nej, just det.
Och jag kan bli så där att det är så mycket i skolan som inte är likvärdigt, och betygen, alltså det finns ju någonting med olikvärdighet och betyg som man känner sig, ja Einstein, har du liksom fattat det först nu att betygen
och vad är liksom lösningen på det någonstans? Om man har en olikvärdig utbildning, för man har olikvärdiga förutsättningar och möjligheter och tillgångar och så. Och så blir betygen olikvärdiga som ett resultat av det. Vad är egentligen hönan och vad är ägget? Liksom,
vad är viktigast? Ja, och vad är viktigast kan jag ju känna någonstans. Att vi har ju skolor som vi tillåter dels så tycker jag att den här diskussionen om betygen blir så himla korkad. För det är väl fullständigt självklart att betyg, vi hyser en sån stark tilltro till det skrivna ordet i våra kunskapskrav och har liksom egentligen ingen täckning för hur de här betygen ska liksom bli likvärdiga. Det står liksom att du har ett nyanserat resonemang, mm, eller du har ett utvecklat resonemang, eller du har ett resonemang. Mm. Vad är, alltså, beroende på i vilken kontext det här resonemanget förs, mm, så kommer ju det kunna vara olika nivåer av nyanser i det. Och det, mm, finns inget absolut tal för nyanserat, vilket gör att naturligtvis blir den här, som vi tror, absoluta betygssättningen relativ. För att jag lever ju, mm, i en miljö med de elever jag har, och på min skola, tack och lov, så samtalar vi tillsammans. Så på våran skola så kan vi ju säga att betygen är på ett sätt liksom likvärdiga. Men det betyder, mm, ju inte att, att jag har kollat med grannskolan om de gör på samma sätt, nej, som vi, nej, och, nej, vad de anser vara nyanserat.
Jag vill minnas att OECD har varit ganska tydlig med att de stora skillnaderna i svensk skolsystem och i många skolsystem är just mellan klassrum och klassrum och inte så mycket mellan skolor och skolor, så mycket som man tror. Så att om ni börjar där så har ni ändå gjort ett stort steg. Om man ändå ska liksom säga, välja sig i glaset halvfullt, bara en liten stund innan, ja, man går vidare till att se varför inte är mer fullt än vad det är, så finns det ändå en jättebra poäng att man gör sådana processer för att liksom stärka lärares, alltså, professionella bedömningsförmåga. För det handlar ju om att man med flit har lagt in sådana värdeord för att man vill att det ska finnas utrymme för lärares professionella subjektivitet. Hade det bara varit, mm, så här, räkna, vet, vi har diagnosmaterial i engelska i årskurs 4 i min kommun som är det sämsta jag någonsin har sett. Och för att ha, mm, en godkänd skrivförmåga, då ska man ha skrivit 5 meningar på engelska. Det är ingenting om kvalitetsskillnad, utan det är att räkna antalet meningar. Alltså, förstår du, det är, liksom, det är den andra sidan av den skalan som vi pratar om. Vi hade kunnat, mm, ta till ett betygssystem som var baserat på det sättet om vi hade liksom löpt hela den linan ut och bara, nej, det måste vara likvärdigt! Och det är inte jag, ja, alls säker på att någon av oss vinner någonting på.
Nej, fast då kan jag bli sån här, då kan jag bli så här, men då måste vi väl någonstans i ärlighetens namn erkänna att allt är relativt. Och då är ju betygssystemet också relativt. Alltså, ja, ja, det är ju så att beroende på vilken skola du har gått på så får du betyg. Som, för att det är ju det här, det är den här liksom, rapporten visar.
Så är det ju, absolut.
Men varför tjafsar vi om det då? Nej, alltså, det är klart att man tycker att om man är i en miljö där väldigt många är duktiga så kommer det att krävas, liksom, krävas mer av dig för att få det högsta betyget än om du är i en miljö där människor... För att vi har ju en väldigt, väldigt stark skolsegregation i Sverige. Jo, men vi har ju
skolan. Jo, men det är sant. Men jag bara tänker sig igen, så lite fånigt kanske. Men man skulle kunna spela det spelet väldigt strategiskt och gå på en superbra skola, liksom, om du nu så, om du förstår vad jag menar. Först och sen, du vet, 2 månader innan slutbetyget så byter man till en skola där det är superdåliga resultat bara för att så här, jämförelsevis verka så jävla smart.
Ja, men det, jag kan säga att jag har ett barn som för den diskussionen med mig dagligen. Alltså, han går ju på en skola där det är svårt att få höga betyg. Det är dokumenterat svårt att få höga betyg där, för att barnen där, ja, det är många barn om ett.
Men är inte
om
det också en del av problemet att det går att läsa som förälder för det, så går du ut läsa så här, hur är betygen på den här skolan, hur är betygen på den där skolan, jo, hur är betygssättningen, hur är betygskulturen, att du kan utläsa det som förälder för att vi offentliggör all sån statistik. Vilket man inte gör i alla jämförbara länder. Vilket man inte gör i våra grannländer exempelvis. Alls i samma utsträckning.
Nej.
Alltså det hänger ihop med liksom vad man har, hur man ser på betygssystemet. Och det konstiga med betygen i Sverige är att de tjänar ju flera olika syften samtidigt. Och det känns lite så här. Om vi inte ens har definierat vad som är poängen med det, då kommer det ju inte bli bra. Det är lite som förstelärareformen. Som var både en karriärreform och en lönereform samtidigt. Det är klart som fan att det inte kommer funka om det ska vara båda de sakerna. Alltså, för det är inte samma grej. Alltså man ber ju om problem då. Vilket är en av de få grejerna man ska. Jag kommer komma ihåg Jan Björklund förra på att han avgått veckan som gick nu. Men mannen som kom på att vi ska ha både en karriärform och löneform samtidigt. Ja, tack så mycket. Alltså det känns som att det här, vill man vinna VM är bara otydlig liksom. Jag fattar inte.
Nej, men och det är roligt att det kommer från honom som faktiskt ville vara tydlig. Men det är en annan sak. Men,
tydlig när det tjänar hans syften och otydlig när jag känner att det...
Nej, men det är ju lite så med våra betygssystem också. För att jag menar, någonstans så är det ju så att vi har ett betygssystem nu, sedan 2011, som uttalat inte bara ska sortera elever. Nej. För då kan man faktiskt ha en relativ skala så, där man får ett medelvärde för klassen, att ja, ungefär här ligger den här klassen, och så får man en relativ skala, så kan man sortera in eleverna ut efter den. Alltså, jag har kollegor som berättar att de kunde på samma skola få ett medelvärde på 2,8 på en klass och 4,2 i en annan. Och då var det liksom, då fick man bekräftelse på att sätta liksom.
Men det var baserat på vad då, för något då? Men liksom motsvarande
centralprov. Prov.
Ja, alltså så, eller hur?
Man vet hade centralprov.
Av provkonstruktion och liksom av vad de utger och så. Man måste göra samma prover 4-5 gånger för att kompensera för dagsform.
Ja, fast det är inte så då, utan det var ju för klassen. Så det var ju inte så att det var på individuell nivå. Bara för att du hade skrivit
nej, en femma. Nej, men jag förstår det. Men även för elever som tar prov för klassen, så kommer du fortfarande säga något om vad eleverna kan. Förutom alltså, dagsformen på gruppnivå i så fall.
Ja, fast om du gör
för men det är ju så att det fungerar, Karin.
Det
fanns en orsak att vi gick ifrån den här skiten.
Om du gör fem olika ämnen så får du ju någon slags värde för klassen. Vi släpper det.
Ja, någon slags. Ja, skitsamma. Vi accepterar att det är bra värde.
Men man skulle kunna det. Men att sortera elever, det är liksom för vem som ska gå vilken utbildning. Någon så här, va. Det är det ena som betygssystemet är tänkt att göra. Men sen, apropå att det är Björklund och att han försökte göra en lönereform och en karriärsreform samtidigt, så vi försökte han i sin betygsreform göra tre saker samtidigt, för betygen ska inte bara sortera. Nej. Utan den ska också motivera eleverna så att de känner sig liksom motiverade att fortsätta plugga, och det är därför som vi ska ha betyg längre och längre ner i åldrarna, för att få en elev ett lågt betyg så ska den känna motiverad att vilja plugga mera. Det är liksom tanken. Och sen är det också så att den ska utvärdera undervisningen så att systemet liksom nu har den fått F här, och då dels så kan ju det säga någonting om den läraren som har inte lyckats.
Herregud.
Dels så kan det då också säga någonting om skolan när du ska välja skola, att här har de många F, och dels kan det då säga någonting om att vilka hjälpinsatser som behöver sättas in. Så det är vad de här bokstäverna är tänkta att göra för oss.
Men kan jag fråga dig då, om vi ska utgå från de tre områdena. Om du föreställer dig dina elever, utan att nämna några namn eller liksom, vet så. Bara om du föreställer dig alla elever du har, och så tänker du, vilka elever är det som blir motiverade av betyg? Vilka elever ser du framför dig då? Liksom, om du ser hela gruppen, så ska du bort dem. Nej, inte dem. Vilka är det som blir kvar då? Som jag säger, de här kanske skulle kunna gå och motivera.
Alltså du vet ju, alltså det är ju det som forskningen säger, det är de duktiga flickorna naturligtvis.
Ja, men eller hur?
Och de blir ju så stressade av att de inte får höga betyg, och de blir också, de kan göra vad som helst för att få bekräftelsen om det höga betyg. Om vi generaliserar en stund, så är det de som.
Nej, men jag menar, är det de eleverna som vi behöver göra stora insatser för att liksom nå? Det känns som att de har nog redan med lite grann förut. Alltså det finns ju kanske i så fall en teoretisk idé om att liksom, du vet, de här lite så här chilla eleverna som bara såsar runt lite och hänger och är allmänt chilla liksom. Men som inte kanske liksom fattar allvaret, att de kanske blir lite mer motiverade och bara nu måste jag bli seriös. Så. Men jag menar, jag tror inte det är särskilt många elever så.
Nej, men det är det ju inte heller. Alltså det är ju, alltså jag tänker ju på jag har, och nu blir jag generell, och nu får väl någon slå mig efteråt. Men jag har ju liksom de här grabbgängen som man har i vissa klasser som är liksom, som älskar tävling och som man kan liksom köra fortfarande när de är 17, först upp för trappan, och de tycker att det fortfarande är lite roligt. Den men du vet liksom sådär, och de kan man ju med hjälp av alltså jag försöker ju vända den här anti, för oftast i de här grabbgängen så råder det ju någon slags antipluggkultur, att det gäller att plugga så lite som möjligt liksom. Och, men där kan jag ju på ett sätt få in att vem får alla rätt på det här provet? Vem får alla, nu ska vi ha ett läxförhör och så liksom ha en liksom kexchoklad till den som fick alla rätt och sådär. För att liksom skapa någon slags motivation som är oerhört kortlivad men som ändå får dem att plugga. och det funkar ju för dem. Men ett betyg är ju... Det tar ju alldeles för lång tid innan de får den bekräftelsen.
Och... Ja, men det är precis det som du är inne på. Det måste, alltså det, för det finns ju ändå teorier om motivation och hur man kan liksom, det finns forskning om hur man kan använda liksom spelteorier och nudging och liksom allt där för att gamification för att få folk att liksom bli lite mer så här lojala på något sätt. Så. Men det måste ske mycket snabbare liksom feedback för att det ska vara riktigt värdefullt. Absolut, det är så. Så du heter rätt, det är en annan grej än det vi egentligen pratar om någonstans. Motivationen från betygen är alldeles för, dels är det för vad man säger på engelska, så här high stakes, att det är för allvarligt. Så. Det är liksom inte på något sätt en situation där så, ja, men jag gör mig in i det här. Utan det är så här, man kan bli nervös för att du inte kommer lyckas, vad kommer hända då? Och dels att det är alldeles för långa tidsramar och tidsperspektiv så. Och det, inte, det gör dels att informationen inte blir aktuell och dels gör att det inte blir särskilt motiverande på det sättet. Så.
Nej, jag tror bara folk mår dåligt av dem.
Och det för vet man ju liksom något sånt här. Om man kollar på de här försöken med om man kollar med liksom betygen från årskurs 16 och eleverna har ju börjat på gymnasiet nu, så man kan ju se liksom hur har det gått för dem i årskurs 9 med slutbetyg och liksom så. Det finns ju inga elever som är mer motiverade. Det finns inga elever som presterar bättre. Man vet att mer än hälften av dem som hade underkänt i matematik i årskurs 6 har fortfarande underkänt i matematik i slutet av årskurs 9. För att liksom, om man inte tillför vettiga resurser, om man inte har vettiga system för att liksom fånga upp elever som inte går bra för, så finns det ju ingen som tjänar på 2 år tidigare för att höra, aj, du är kör. Och det hänger ihop med liksom så här att vi har ett betygssystem som inte är länkat till undervisningen på det sättet. Så att, nej, jag tror inte alls att det är motiverande.
Nej, men då det skulle det ju då kunna vara att det skulle funka en misslyckas... Då skulle det väl, om vi nu försöker, att det är en misslyckad utvärdering, för att om vi visste i årskurs 6 att den här eleven inte klarade resultaten, vad gör vi då för att de ska klara det fram till årskurs 9?
Ja, och, det handlar, och när lärare, för man har gjort en parallell enkätundersökning, man frågar lärare liksom, så hur det gått med det här och vad så. Och då finns det ganska tydligt att så lärare har ju vetat, så är det med betyg, för i årskurs 6, 7, 8, 9 så att liksom, de resultaten de får, det är ju precis det som lärarna redan vet.
Ja.
Och där man redan i förväg kan identifiera precis vilka elever som behöver hjälp och ungefär vilken hjälp de behöver. Men så sätts inte det in, för det finns inga möjligheter, eller det finns andra elever som behöver mer, eller det finns liksom, och du vet, så man delar på en kaka som blir allt mindre någonstans i formen av resurstid och stödtid och liksom så. Och det då är det ju rent av elakt att tänka så här, ja, men kom igen nu, det här blir lite motiverad av. Och så är det så här, ja, fast det finns ju inga förutsättningar för någon av oss att göra någonting vettigt av det här. Så jag köper inte motivationsgrejen, även om jag förstår att det får mig att ta upp en del av syftet. Så jag tänker att det är ganska kass. Då har vi kvar sorteringen och vi har kvar utvärderingen. När det kommer till utvärdering av något så komplext som undervisning, tänker du att liksom så här, en genomsnittssiffra som typ 4,2 eller en genomsnitts... Ja, men här är det typ 25% som har C och de här har så många procent av det här, så många procent av det här. Är det på något sätt en rättvis utvärdering av din undervisning som lärare? Om du har en grupp som är så här, du har 2 klasser som undervisar, den här gruppen är med snittet 2,8 och snittet 4,2. Då. Säger det någonting om att du har varit bättre lärare i den ena gruppen än i den andra?
Nej, alltså däremot så kan det ju säga mig någonting om vilka utmaningar jag har i de olika klasserna. Om man har en klass där man har liksom väldigt höga resultat och väldigt låga resultat, det har ju ingenting med betygssiffran att göra. Nej. Men däremot så kan du säga mig att, och det är ju mer att jag kan konstatera, men för en alltså för ofta är det ju inte jag som lärare, jag sätter ju betyget och sen så är det ju någon annan som gör en utvärdering. Alltså det blir en betygsstatistik som sen kommer tillbaka till oss och så blir det här högre måluppfyllelsekravet. Alltså, alltså jag kan ju se Alltså vi använder ju ofta betygen som, tänker jag, när man på skolnivå gör en utvärdering så tittar man på hur många har uppnått godkända betyg, och då är det en utvärdering liksom att ja, men i år så misslyckades vi i den här klassen, på estetiska programmet så har vi 98% måluppfyllelse, men på samhällsprogrammet har vi 60% måluppfyllelse. Nu, det här är siffror jag bara tar i huvudet liksom, så här. Och vad har då estetprogrammet gjort som inte samhällsprogrammet har gjort, och vad har de...
Det är en otroligt orättvis liksom, frågeformulering någonstans. För att det behöver inte betyda särskilt mycket. Dels liksom för att, jag menar, hur många elever har man per program? Det är liksom fortfarande så att en elev hit eller dit kan diffa flera procent. Eller så.
Ja.
Oftast. Mm. Och sen kan också, alltså så här, om jag bara går tillbaka till mina 10 år som lärare. De eleverna som jag har jobbat allra hårdast med. Och det jag är mest nöjd efteråt med min insats. Det är de eleverna som kanske inte har högst måluppfyllelse. Men som inte... Men som kanske, liksom, du vet, det är svårt att förklara, men någonstans att man ser framför sig att de kanske har ändå förutsättningar att få ett drägligt liv när de blir äldre. För att de ändå har fått grunder som är något annat, som man har kompenserat och reparerat för saker som borde ha funnits på plats när de var liksom ännu yngre, men som inte fanns av olika orsaker. Det är ju någonstans en förödmjukelse att säga, men den här eleven har inte godkänt ett enda ämne. Vad har du gjort fel? Det är så här, okej. Då ska vi ta en snack här om vad det är som händer. För att liksom, det är inte riktigt en rättvis bild av någonting överhuvudtaget.
Nej.
Alltså, det känns bara som att så här, det är direkt förnedrande för lärare. Att man skulle prata om betygen och måluppfyllelse som ett sätt att prata om kvalitet i undervisning. För det är inte det. Om inte annat för att liksom, du kan ha en svinbra undervisning och ändå inte nå fram baserat på... Det känns inte som att det känns som att man vill ha någonting mätbart av någonting som är alldeles för komplext för att egentligen gå och mäta. Och då mäter man konstiga parametrar istället för att egentligen gå till botten med vad som är problemet. Jag har haft ett arbetsmiljöproblem på min skola i hela det här läsåret som har handlat kring dålig luft och folk som har liksom illamående i vissa delar arbetsrum och så. Och så har det varit folk där från liksom bostadsbolaget som äger... liksom fastigheten då, det kommunala bostadsbolaget, de har mätt lufttemperatur och kvalitet, och de har mätt massa konstiga parametrar och bara, nej, här är det grönt, det är en grön gubbe, en liten smiley på den här skärmen, det är inga problem. Och sen håller på sig ett halvår och sen visar det sig att det är mögel i huset. Klart som fan att det är. För att det är en helt annan sak än vad de har mätt, men mäter man bara det som, ja, det är fint, kolla den här, gå på här. För att man vill så gärna ha ett tydligt statistik istället för att ta reda på hur det egentligen är. Och någonstans tänker jag att det där är... Så jobbar man någonstans. Nej, men jag tror inte på det.
Nej, men alltså det där är jättelurigt, och det där är också dessutom väldigt fult. För att jag menar, det finns ju liksom skolor som då får höga resultat på såna här liksom hög måluppfyllelse. Men det beror egentligen inte på undervisningen, utan det beror på barnens uppväxtmiljö. Och så tänker jag på skolor
som... Det beror på
som...
skolor där man gärna vill ha... framgångsrika elever, där man inte riktigt kan stå ut med tanken på att vissa år så har man elever som av olika orsaker har lägre betygssnitt.
Absolut,
och det är
det
så dåligt ute i skolan. Och det är väl kanske där någonstans som man ska prata om betygs liksom, olikvärdighet och så. Att vissa skolor är fina, och för att han blir varumärket så ser man till att alla elever har superhöga resultat även om de har det inte.
Men ska jag berätta något hemskt? Vet du vad vi gör på våran skola när vi sitter i konferenser mot när vi ska ta emot nya elever? Då har ju vi har en lista på, eller vi har alltså, den är ju inte formell en lista, men vi vet väldigt väl, oj då, den här eleven kommer från den skolan, då är det nog förmodligen så att det är glädjebetyg på den här eleven.
Nej, är det sant?
Jo, ja. Och har vi många då från vissa typer av skolor, så vet vi att, oj då, vi får nog sätta in stöd även om det är godkända betyg. För att de kommer inte att ha samma kunskaper som andra skolor. Och det, ja men det är ju hemskt. Men
nu sitter vi vidrigt, för det är så jävla yxigt att det inte finns. Det räcker med några lärare har bytt ut, eller någon skolledning har bytt ut och förändrat sin skola.
Ja, det kan man ju tycka, men samtidigt så finns det nog någon kultur på de där skolorna, tänker jag, för att det har ju inte, det kommer ju inte sig ta bara luft, liksom luft, men utan det är ju ofta så att när man säger aha, nu är det många elever därifrån som har det här betyget.
På ett sätt förstår jag att man gör så, men på ett sätt så känns det som att det är lite sorgligt om det är så man gör, för att liksom identifiera elevers förkunskaper eller kartlägga elevers, ja. Liksom så. Det känns ju lite för så sorgligt utifrån att liksom, ja. Det gör ju också någonstans att de som går in för att sätta vettiga betyg och de som går in för att ta sitt betygsuppdrag på allvar, mm. om man tänker då, som jobbar mot slutet av högstadiet så, mm. deras arbete känns ju lite kanske förgäves om det som betyder någonting är vilken skola barnen kommer ifrån eller liksom om det som betyder någonting är, du vet, liksom rykten och fördomar på det sättet.
Om det är rykten och fördomar eller vad det är, men vi vet ju att skolsystemet är olik, eller betygssystemet är olikvärdigt, och när allt jag får är en bokstav som jag vet, alltså att från vissa skolor när de har den bokstaven så kan de betydligt mer än från andra skolor generellt, om vi nu liksom yxar till det.
Jo, men det kan nog vara så, men det känns nog fortfarande, det är ändå lite så här, måste vara frustrerande att verka inom det systemet liksom.
Ja.
Från båda sidor, eller så. Dels att ta emot elever som är så här, jag har ingen aning vad de kan. Och dels liksom att så här, att lägga ner så extremt mycket arbetstid på att förbereda material som inte betyder någonting sen. För det översätts inte i den överlämningen. Och jag förstår att det är en komplex överlämning. För med den delen av systemet där jag finns, då är det så här, jag åker iväg, jag och mina kollegor åker iväg, träffar deras blivande lärare, sitter ner 2 timmar, så har vi pratat om alla, så har vi haft en överlämning, så det är klart. För det är från en skola till en annan typ. Eller så. Om vi har 40 elever varje år så går 39 vidare liksom samma skola.
Mm.
Och det är en helt annan situation. Om du har 30 elever så kommer de från 30 olika skolor vanligtvis. Och det där är liksom en så här, okej. Hur ska man någonsin kunna ta reda på vad de egentligen har fått lära sig eller mött, eller vem som har bedömt det här, vem som har kollat på det så. Det finns ju någonting ohållbart i den grejen. Skulle man jämföra med vården, tänker jag. Alltså så här, tänkte du var någon sån specialist på någon avdelning på Sahlgrenska, och det enda du visste var liksom vilken vårdcentral de har gått på tidigare. Och typ en bokstav. Ja, med huvudet A, axlarna är C. Tarmsystemet här, det är ett svagt D. Det är inte svagt, bara det är D. Liksom, hur fan skulle du kunna ställa en diagnos? Det ser vi sig självt. Att man aldrig accepterat den nivån av yxighet någonstans. I överlämning från ett skolsystem till ett annat. Och det är klart att det är olika skolformer. Och jag förstår poängen med att liksom grundskolan är obligatorisk och gymnasiet är i alla fall i teorin. Alltså en valbar liksom skolform. Men någonstans kan man fundera på om det är bra att vi har de övergångarna som vi har. För att det verkar inte finnas något sätt att garantera att det är kunskapsöverlämning. Det verkar inte finnas något sätt att lämna över. Så här är de nu.
Jag kan ju inte ens vara säker på att de har lärt sig liknande saker. Alltså det är ju så, för att vi har ju en så ofantligt relativt centralt innehåll. Det är ju så osannolikt relativt.
Och ändå det centrala innehållet är det som är tydligast av alla delar i läroplanen.
Ja, men det är ju relativt, så att jag har ju elever som båda har betyget A, där den ena, alltså från grundskolan, båda har betygen A från grundskolan, där den ena kan liksom, om vi nu tar ett område som grammatik till exempel, där den ena aldrig överhuvudtaget har sysslat med grammatik och knappt vet vad ett adjektiv är, medan den andra då kan ta ut satsdelar och ord, kan liksom ner i varenda beståndsdel kan analysera sitt språk grammatiskt och har hela begreppsvärlden. Men båda har betyget A. Det blir ju oerhört svårt för mig att utifrån då den betygsstatistik jag får när de kommer att sätta någon undervisning överhuvudtaget. Och det är ganska svårt, även om jag hade vetat det. Vad fan ska jag göra? På vilken nivå lägger jag mig nu när det står i mitt centrala eller innehåll att de behöver kunna det? Och så har vissa av dem inte fått någon undervisning om det, medan andra har fått hur mycket undervisning om det som helst. Medan då de andra, de som inte har fått grammatikundervisning, har fått något helt annat, säg till livs, som har med dialekter att göra eller som har med litteratur att göra, som jag också ska dela med, och så ska jag försöka få ihop det här till någon slags hel kunskap, som fast i en klass med 35 elever. Ibland kan jag känna så här, men vem är det som har tänkt? Kan inte ni komma hit och förklara hur jag ska göra det här? Och då längtar jag, för du brukar skälla på mig, men då längtar jag till Frankrike, där det står att i årskurs 1 så lär vi oss det här, och i årskurs 2 lär vi oss det här.
Ja, det är inte bara så, utan det är liksom vecka för vecka någonstans. Eller så. Du ska kunna vecka 40, ja, men det är så, du ska kunna vecka 43 flytta från norra Frankrike till södra Frankrike utan att du förlorar någon kunskapsinhämtning. Det är liksom logiken bakom. Och då har man översatt liksom utveckling och lärande med att det är synonymt med att vara i samma kapitel, samma uppslag i matteboken liksom. Så det finns en ganska tydlig distribution. Jag hade en gång ett samtal med franska och engelska lärare som var på min skolas personalrum. Det var så före detta franska lärare som hade flyttat till England och som klagade på att den engelska skolan var så jävla flummig i sin struktur. Och jag kände så här, jag kan inte ens börja förklara vilket land du är i. Liksom. Det finns inget sätt att ens närma sig det överhuvudtaget utan att liksom, det kommer framstå som det mest oseriösa som någonsin har hänt. Det var Margaret Thatcher som införde tanken på en tidsplan, eller en timplan i den brittiska skolan. Det fanns inte innan dess. Utan då var det så här, har du en musiklärare? Ja, men då har du musik. Och har du inte en musiklärare? Ja, men då har du inte det. Det var liksom på den nivån som de var innan hon var utbildningsminister. Och jag är en rädsla ibland av att svenska skolan framstår lite som pre-Margaret Thatcher, om du förstår vad jag menar. När man jämför på det sättet. Men jag tror inte att det är fel. Jag tror att lärare som har franska förutsättningar att liksom bedriva undervisning bara på det sättet, när det kommer till de liksom, den styrningen så, har nära noll förutsättningar att möta elever i deras nyfikenhet. Och det är inte helt oviktigt i hur man designar sin undervisning. Så.
Det, samtidigt samtidigt så finns ju de elever som då utifrån det här systemet vi har får göra liksom floderna i Halland 75 gånger.
Jo, men det är så, för att dåliga skolövergångar leder till sådana resultat. Det finns en studie från Storbritannien som var ganska tydlig i att liksom elever tappar ett års läsförmåga så fort man byter skola.
Ja, men så fort de byter lärare i dessa tider när lärare flyttar på sig så mycket. Ja. Så det handlar ju inte bara om att du byter skola. Har du bytt lärare? Jag har ett grannbarn här som bytte lärare 3 gånger på mellanstadiet. Och när då i 6:e klass fick börja med veckans ord igen och stava ordet sol, då tröttnade faktiskt hans föräldrar. Och jag kan någonstans förstå det, för att det blir ju helt galet.
Ja, men det är så. Och det där finns en parallell diskussion till sig, liksom, vad det finns för... Alltså institutionellt minne och liksom strukturer för överlämningar och så. Men du kan väl göra så att vi sparar det till nästa veckas avsnitt som kommer bara om några dagar. Och så liksom tar vi och bryter här och sånt. Men nu har vi haft en ganska lång diskussion som inte alls blev så som de två tidigaste diskussionerna, men ändå lite. Och så släpper vi det här avsnittet här, och så vill man höra fortsättningen på den diskussionen, då får man lyssna på det antingen direkt efteråt, eller om du hör det direkt när det kommer ut, för att vänta några dagar till dess att vi släpper nästa avsnitt som kan handla lite mer om det då. För det är ett himla intressant diskussionsämne att prata om. Och det tycker vi ska göra.
Det gör vi, och så lämnar vi och så hoppas vi och håller alla tummar och tår om att det här avsnittet faktiskt kommer ut den här gången.
Ja, gör det inte det så kommer jag åka hem till alla våra lyssnare och berätta om vad vi pratar om, för det kommer gå snabbare än att spela in det här en gång till. Hörrni, kära lyssnare, tack för att ni var med oss alla 4 stycken.
Att inte det här ska funka. Jag vill se när du åker hem till folk.
Du såg vi börja på turné liksom. Okej, okay, lite fika. Pling, pling. Jag tänkte bara berätta lite om avsnitt 162. Det är Jehovas vittne-varianten av podcast. Karin, det här var himla roligt att göra om det här för 3:e gången. Det borde vi göra fler gånger. För exempelvis om ungefär 5 minuter.
Ja, ha det bra.
Ha det gott, hej.
Hej.